Då ska ni vara varmt välkomna till något av ett specialavsnitt av Dagens Juridikpodden. Jag, Wille Eriksson, sitter här en ganska sen kväll och det är någon form av snöstorm utanför studion. Erik Tagsson befinner sig på en annan plats och vi har precis suttit i ungefär 4 timmar och väntat på ett väldigt intressant häktningsbesked som skulle komma från Uppsala tingsrätt. Tar du vidare därifrån, Erik?
Ja, nej, men precis. Det är ju det här fallet med den så kallade toppjuristen som det var Expressen som breakade nyheten i tisdags att en av Sveriges mest namnkunniga jurister är misstänkt för våldtäkt. Och personen då greps och anhölls i måndags morse. Och idag hade då hållit häktningsförhandlingar som sagt pågick väldigt mycket längre än vad som är brukligt i närmare 4 timmar.
Alltså jag hade ju riggat upp för den här podden. Häktningsförhandlingen skulle vara utsatt till att börja klockan 13.30. Någonstans i 14.30 där så var det uppriggat och klart för att du och jag och Stefan Wahlberg, vår kollega, skulle spela in den här podden. Stefan Wahlberg hade sedan en annan grej som han var tvungen att göra, så han kunde inte ens vara med. Så lång tid tog det, och jag vet att du har varit på extremt många häktningsförhandlingar. Jag har varit på några stycken. Ofta så är min, som jag kan vara lite kritisk till, är att det bara verkar vara en formsak, att liksom man blir häktad i 9 av 10 fall. Men här måste det ha varit frågan om något annat.
Ja, och det är inte utan att man undrar lite med tanke på vem den här nu häktade personen, för tingsrätten beslutade att han skulle häktas, är ju naturligtvis en juridiskt kunnig person om han då har pratat väldigt mycket själv och fört sin egen talan. Han har ju en advokat, Ola Salomonsson, vid sin sida. Men redan i samband med att han anhölls så sa han att han ville företräda sig själv. Tingsrätten utsåg dock en försvarare åt honom. Men man får lite känslor av att personen kanske har, så att säga, hållit låda under förhandlingen med en viss auktoritet och att han inte har blivit avbruten.
Det lät som det. Alltså det som är grejen med det här målet som vi har fått reda på här under dagen, bland annat genom kontakt som du har haft med målsägandebiträdet Clea Sangborn, det är ju att den här händelsen som det här målet rör ska utspela sig på julafton, och att de här två personerna som är involverade, det vill säga den nu häktade toppjuristen och målsäganden som då är en juriststudent, ska ha haft något slags vad ska vi kalla det, mentor- och adeptsförhållande, eller?
Ja, jo, men vad vi känner till, eller vad då målsägandebiträdet har berättat för mig, det är ju att den här kvinnan är ja, men ungefär 40 år yngre och juriststudent och har då under utbildningen haft en uppgift där hon har tänkt att det här kanske den här personen då, toppjuristen, kan hjälpa mig med, eller är duktig på. Och de har då börjat ha kontakt, främst via sms. De har pratat i telefon några gånger och även setts ute på, som hon beskrev, på lokal, på något café eller tagit någon lunch ihop och sådär. Och av olika skäl, bland annat då det rådande coronaläget, så skulle den här kvinnan inte, så att säga, fira sedvanlig jul, utan blev då hembjuden till toppjuristen. Och där ska du ha ätit julmat och förtärt en del alkohol. Och vad som sedan har hänt enligt den här kvinnan är att hon somnar, hon däckar, säger målsägandebiträdet. Och vaknar sen då av att toppjuristen våldför sig på henne. Och hon försöker stoppa det här, men han fortsätter. Och det anmäler hon då. Ja, därefter så anmäler hon honom för våldtäkt i mellandagarna. Sen är det ju intressant att det har ju gått då 2,5 månader nästan från anmälningstillfället tills att han anhålls och grips. Det väcker ju en del frågor. Ofta så blir man ju, så att säga, grips med direkt i samband med anmälan, beroende på vad som har framkommit naturligtvis. Men här har det gått en tid.
Här tycker jag också att det visar på en, vad ska man säga, det kan vara väldigt stor skillnad på hur olika ombud väljer att driva en sån här process i media. Nu har ju Claes Angborn varit ute ganska friskt i många medier, bland annat Dagens Juridik idag, och berättat så att säga målsägandens version av det här, medans Ola Salomonsson, då den här toppjuristens försvarare, har varit extremt restriktiv med sina uttalanden. Det blir ju lätt ganska mycket slagsida, kan jag tycka, åt målsägandens historia här, för att nu har inte jag varit med på häktningsförhandlingar och inte du heller, men som jag tolkat det så har det inte ens varit att toppjuristen nekar till anklagelserna men medger de faktiska omständigheterna, eller hur?
Ja, det är lite svårt det där, men precis som du säger, vi har ju sökt advokaten då, Ola Salomonsson, ända sedan i tisdags när de här uppgifterna blev kända, och både på telefon och sms och mail, och han har inte återkommit. Precis som du säger så är det ju, då blir det ju åklagarens och då i det här fallet målsägandebiträdets version som blir den som skrivs. Och sen har ju då under dagen idag, under häktningsförhandlingen, framkommit att toppjuristen nekar till brott. Vad advokaten säger under förhandlingen är ju att ingenting har skett som inte har varit frivilligt. Vilket kan vara någon typ av antydan till att ja, men, det har förekommit sex, eller att man har, men att det har funnits ett samtycke till det. Det är som sagt, det är en tolkning av vad advokaten säger när han säger att ingenting har skett som inte har varit frivilligt.
Men håll med mig om att vare sig man tycker att det är rätt eller fel, så blir det ganska mycket slagsida åt just den ena versionen i det här fallet, eftersom då Ola Salomonsson har varit så pass restriktiv med sina uttalanden. Det är ju inget jätteovanligt, men jag kan reagera på det när det är den här typen av mål som är intressant för i stort sett alla tidningar och all media i hela Sverige. Så den versionen som har berättats idag, det är ju målsägandens version.
Ja, och det är ju svårt att veta. Alltså, Ola Salomonsson är en väldigt erfaren och duktig advokat som har varit med länge. Och vi från medias sida, det ingår ju i vårt uppdrag så att säga, att söka båda sidornas version. När åklagaren går ut och berättar och målsägandebiträdet, då vill vi ge så den anklagade personen och hans ombud möjlighet att bemöta det här. Men det har vi ju av någon anledning som vi inte vet valt att inte göra.
Det är så svårt att veta, tycker jag, men å andra sidan, vi kan inte göra så mycket åt det, men vi ska understryka att den här toppjuristen nekar till anklagelserna, och att vi har, du framförallt, gjort åtskilliga försök att få tag på Ola Salomonsson, så att det, bollen ligger hos honom, så kan vi säga. Jag tänker att en annan fråga som blir mycket intressant när det gäller den här typen av extremt uppmärksammade fall, det är ju, Vi pratar om en toppjurist som har haft tunga uppdrag inom svenskt rättsväsende. Du är chefredaktör på Dagens Juridik. Vi har inte namngett den här toppjuristen. Många andra har inte heller gjort det. Vad gör man för bedömning i det här fallet? Vad gör du, Erik Tagesson, för bedömning?
Ja, men alltså, i det här fallet så är det än så länge är det ganska enkelt, tycker jag. Personen är misstänkt för ett allvarligt brott. Det är, alltså, nu har han blivit häktad. Det är en häktningsförhandling som tog väldigt lång tid. Det verkar inte ha varit helt enkelt. Om det hade funnits ett erkännande så hade kanske läget varit ett annat. Men det här är ändå ett sexualbrott. Vi ska vara restriktiva med att publicera namn och bild. Dagens Juridik, för oss så är, så att säga, vi skriver om juridik, och nu är det här naturligtvis en person som är högt uppsatt inom rättsväsendet och har haft de här tunga uppdragen. Så därför skulle det kunna vara intressant för oss. Men det är alldeles för tidigt för att liksom veta eller känna sig trygg i en sån publicering. Och det räcker så att säga att beskriva den här personen på ett icke-utpekande sätt som en högt uppsatt jurist som är misstänkt för ett allvarligt brott. Det är i alla fall min bedömning, och den delar ju vi på Dagens Juridik med samtliga stora etablerade medier. Sen finns det andra som inte är lika nogräknade och publicerar namn och bild omedelbart vid den här typen av misstankar.
Man sitter ju, det blir en väldigt intressant situation när vi har en person som har haft den här typen av uppdrag inom rättsväsendet. Om det nu är så att han kommer att ställas inför rätta, det vet vi ännu inte. Inget åtal är väckt, utan han är bara häktad. Det som blir speciellt är ju hur påverkas människor runt omkring och människor som är inblandade i den här processen på olika sätt, åklagare, domare, försvarare, målsägandebiträden och allting, av den här toppjuristens tidigare ämbeten? Vad tror du om det? Om man bara ska spekulera, det går ju aldrig att veta, men det är klart att det blir en prekär situation jämfört med många andra mål.
Ja, och det förvånade mig lite när vi började så att säga nysta i det här, om man får säga så, och titta på det här, att det här utstår en så att säga vanlig åklagare. Det är inte särskilda åklagarkammaren som driver det. Och det har också hållits då förhandling idag, och det drivs i mannens hemort. Och det är inte utan att man tänker att det skulle lätt kunna uppstå jävsituationer. Att någon har en personlig kontakt eller liksom en privat då relation till den här personen, och då hamnar man ju i en väldigt prekär situation.
Ja, men jag tycker inte att det är helt enkelt, för att jag menar, personer som har varit involverade i rättsväsendet, jag menar, det finns många domstolar, det finns många åklagarkammare, det finns många försvarare, men det är ändå någonstans en liten ankdamm, och jag tror att det blir väldigt svårt. Ju högre uppsatta de här juristerna har varit, desto fler personer känner man. Sen behöver man inte känna dem jättebra, men man känner dem lite grann när man har träffats, för att som sagt, det är en liten ankdamm. Och det tror jag hela tiden kommer ligga lite som en sordin över en sån här rättsprocess. Att jag tror att oavsett vilket beslut som hade fattats idag angående häktningsfrågan här, så hade det kunnat ifrågasättas på olika sätt beroende på vilken sida man ville stå på. Om man ville ifrågasätta det för att han skulle släppas för att han var den han var, eller för att man inte skulle släppa honom för att påvisa då att han inte fick några fördelar för att han var den han var. Det tror jag i alla fall.
Ja, men det tror jag också. Jag tycker man har sett de tendenserna redan här under eftermiddagen, när då den här förhandlingen, ovanligt långa förhandlingen, har pågått. Att det har antytts av väletablerade jurister på sociala medier om att ja, nu är det en känd person. En sån här förhandling tar normalt sett en halvtimme, timme. Nu har man hållit på i flera timmar. Det är olika på folk och folk. Och det finns alltid risk för ett visst misstänkliggörande, och så är det ofta när det är kända personer på ett eller annat sätt som vi åtalar, att man det är lätt att se en särbehandling, även om det de facto inte är det, så antyds det ofta, och det är som sagt, det kan väcka sådana misstankar.
Ja, jag kan också tänka mig att i vissa fall så kan det nästan bli så att man tvärtom särbehandlar någon särskilt negativt just då, för att understryka att man inte särbehandlar den personen för att den personen är den är. Alltså den typen av situation har vi säkert alla varit med om någon gång i livet. Någon som har tränat sina barn i fotboll eller gjort något liknande sådär, där man liksom verkligen vill visa att man inte särbehandlar någon. Ja. Jag tror att den risken finns alltid. Liksom. Jag tror att det här målet kommer bli stort om det väcks åtal. Jag tror att det kommer bli extremt granskat av många, och jag tror att det kommer röna stor uppmärksamhet. Nu fick ju åklagaren fram till den 25 mars på sig här att väcka åtal. Vad tror du, kommer det bli ett åtal innan den 25 mars, eller tittar vi på en förlängning av häktningstiden?
Nej, det finns ju inte på kartan att de hinner färdigt här på 2 veckor. Nu har ju förvisso utredningen som sagt pågått sedan i början på januari när förundersökningen inleddes. Men jag kan inte tänka mig att 2 veckor räcker, inte minst med tanke på hur mycket invändningar försvaret förefaller haft sett till häktningsförhandlingens tid.
Jag är inne på samma linje. Jag är också svårt att tro att det kommer bli ett åtal där. Jag skulle bara, det efterlyser jag lite, som sagt, det jag sagt tidigare, att jag skulle gärna vilja höra lite mer av den häktades version här, eller åtminstone någonting, för att som sagt, väldigt mycket slagsida åt andra hållet, och det skulle bara vara intressant att höra lite tydligare hur han ställer sig till anklagelserna, för just nu vet man inte särskilt mycket alls.
Nej, så är det ju, men det är som sagt ett dilemma som är rätt vanligt, att den här åklagaren på ge sin version, och det som då den misstänkte säger bakom stängda dörrar, det kommer till allmänhetens kännedom förrän då när åtal väcks eller när det blir huvudförhandling. Men där finns det ju som sagt en advokat som kan kommunicera i viss mån åtminstone lite mer. Så att, vi får se om Ola Salonsson tar bladet från munnen och ställer upp på några intervjuer.
Exakt. Du, jag tänkte egentligen så skulle den här podden bara handla om det här, men det är en sak som har dykt upp här under eftermiddagen också som jag tycker att vi måste ta upp, och det handlar om att förra veckan så presenterade ju SVT Uppdrag granskning ett program som delvis tog upp kritik mot Ekobrottsmyndigheten och Ekobrottsmyndighetens generaldirektör. Det snackade vi om här senare i podden, och det fanns vissa, bland annat Stefan Wahlberg hade vissa invändningar om att han länge hade tyckt att Ekobrottsmyndigheten var en något ängslig myndighet och sådär. Dagen efter vi hade spelat in det så kom beskedet att justitieutskottet skulle kalla upp generaldirektören för Ekobrottsmyndigheten till utskottet för ett möte, och idag, torsdag när vi spelar in det här, så har det mötet skett. Och ganska kort efter att det mötet avslöjades så riktade flera stycken representanter från de olika politiska partierna som sitter med i justitieutskottet kritik mot svaren som Monica Rodrigo, generaldirektören, lämnade på de frågorna som utskottet hade om bland annat arbetsmiljön på Ekobrottsmyndigheten. Vad säger du, Erik? Alltså, nu börjar det bli en väldigt slak lina att balansera för Monica Rodrigo, känner jag.
Ja, och det är inte, alltså det här är ju någonting som har ändå pågått under lång tid och det har pratats om länge, och man börjar känna att så här, nu är det nog dags att komma till vägs ände och så att säga, jag höll på att säga, ta i med hårdhandskarna kring hur myndigheten fungerar. Det är väldigt allvarligt om alltså personalen upplever att de mår dåligt på sin arbetsplats. Personer förflyttas när de går emot. Och det verkar vara, som sagt, dags för en ordentlig översyn.
För kritiken som kom här, som tidningen Publikt har skrivit om idag, Linda Snecker, Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson, säger till dem att om generaldirektören då, att det är uppenbart att hon inte tar kritiken på allvar, och nu behövs antingen en rejäl åtgärdsplan för Ekobrottsmyndigheten eller en annan ledning. Jag har väldigt lågt förtroende för henne som myndighetschef. Det är inte ofta man hör det från politiska Nej. Företrädare säger det om en generaldirektör på en stor myndighet.
Nej, det är hårda ord, och som sagt, någonting måste ju ske. Så att vi får se vad konsekvenserna blir här, och det borde hända någonting inom relativt snart framtid, tycker jag.
Ja, men man kan tycka det. Jag tyckte åtminstone att det var värt att lyfta upp det här, i och med att vi pratade om det förra veckan och det gick då uppenbarligen väldigt snabbt innan generaldirektören kom dit, och de svaren som hon har lämnat verkar det åtminstone inte alla ledamöter av justitieutskottet vara tillfreds med. Så kan vi väl säga. Men du, Erik, vi har väl inte så mycket att säga idag, va, egentligen, mer än att vi kommer fortsätta följa det här målet med toppjuristen. Vi kommer fortsätta rapportera om allt annat och försöka göra den här tidningen så bra den bara kan bli.
Absolut.
Ja, då tycker jag att du ska ha en trevlig helg. Jag vet att du inte behöver gå någonstans. Jag kommer behöva gå i de här snöbyarna som är minimum 20 sekundmeter i vissa fall, och det vräker ner snö här. Det är inget kul.
Nej, jag lider med dig. Jag sätter mig framför brasan och tar kanske ett glas vin här alldeles strax.
Det är som vanligt, diskrepansen mellan chefredaktören och de här som springer ner på golvet, trälarna på redaktionsgolvet, den är lika stor som vanligt. Tack för idag, Erik, vi hörs om en vecka.
Tack själv, vi hörs, hej.